الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ولكمنا till ännu en lektion. Idag kommer vi bihaulillahi ta'ala att gå igenom ett viktigt ämne och ett aktuellt ämne. Vi kommer idag att tala om det som kallas för maulid, profetens födelsedag sallallahu alaihi wasallam. Och det finns folk som firar denna födelsedag just idag världen över. Och det här är någonting som vissa muslimer har gjort i hundratals år runt om i världen. Vissa har idag röd dag. De har ledigt. Och folk har olika former av fester och aktiviteter denna dag. Och de firar den här födelsedagen på olika sätt. Så frågan vi ställer oss idag är det från islam och är det från profeten Sunna alaihi salatu wassalam att fira maulid? Det här är dagens fråga. Och ni vet säkert svaret. Svaret är nej, det är inte från islam. Och hur kommer det då sig att folk gör det? Och vad har de för argument? Vad har de för bevis? Och hur kan vi svara på deras så kallade bevis? Det här är de frågor vi kommer att tala om idag. Och de argument vi kommer att lägga fram idag är jätteviktiga. De är jätteviktiga inte bara i denna fråga, utan i alla frågor i islam. Ni kommer idag att få medel, verktyg som ni kan använda när någon påstår att någonting är från islam. Eller du är osäker på om den här saken är korrekt eller inte. Vad är det då för verktyg du ska använda för att veta om den här saken är från islam eller inte? Så jag vill att ni är med idag. Idag är det som en kurs. Och de här argumenten ska ni kunna. För att det kan hända att ni kanske har någon i familjen, i släkten som firar maulid. Och de kommer till dig och säger, varför firar inte du? Du tycker inte om profeten Muhammad a.s. Du är wahhabi. Du är extrem. Och så vidare. Och då är det bra att man kan svara. Jag säger inte att vi ska ge oss in i debatter. Men om man blir påhoppad så måste man faktiskt kunna försvara sig. Och alhamdulillah, det är inte speciellt svårt att försvara sig när det kommer till frågan om maulid. För i slutändan så har de noll bevis. Du vet, i vissa frågor där det finns olika åsikter så kanske det finns en hadith som är sahih eller da'if. Det finns olika åsikter, tolkningsfråga och så vidare. Men det här är en ren 100-procentig bid'a som saknar grund. Från Koranen, från Sunna, från Salaf, från Sahaba. Den saknar helt och hållet grund, som vi kommer att nämna. Jag vill att ni ska komma ihåg de här argumenten som vi kommer att lägga fram. Alhamdulillah, vi muslimer rättar oss efter bevis. Vi följer inte majoriteten av folk. Vi följer inte vad vi känner för, utan vi följer vad Allah Azza wa Jalla har sagt och vad hans profet alaihi salatu wassalam har sagt. Den första frågan jag ställer är, som man kan ställa till dessa människor, är det lydnad eller synd att fira maulid? Vad kommer de att svara?
Lydnad.
Okej. Då så ställer vi följdfrågan. Kände profeten Muhammed a.s. till den här lydnaden eller inte? Visste han om att det här var lydnad eller visste han inte om det? Vad kommer de att svara då? De måste säga att han visste om det. Vi går tillbaka. Är det lydnad eller synd? Om de säger att det är synd, kallas, då är vi alla överens om att vi ska inte fira målet. Då säger de att det är lydnad. Okej. Kände profeten Muhammed till a.s. den här lydnaden? Om de säger nej, då anklagar de profeten Muhammed a.s. för att vara okunnig om islam. Och det här är kufr. Så då måste de påstå att profeten Muhammed a.s. kände till den här lydnaden. Då kommer nästa fråga. Okej, det är lydnad. Ni påstår att profeten kände till den a.s. Har han beordrat oss med den? Ja eller nej? Om de säger nej, det betyder att ni anklagar profeten Muhammed a.s. för att dölja kunskap för denna umma. Och säger de ja, han kände till den, och han har beordrat med dem. Då säger vi till dem, vart? Hämta, kul hatu burhanakum. Hämta era bevis. Och självklart finns inga bevis på detta. Och vi har ju den här principen i islam, att profeten Muhammed alaihissalam qad ballagha al-balagh al-mubin. Han har klargjort och han har förmedlat islam 100%. Wallahi ma katama shay. Han har inte hållit tillbaka någonting från islam. Och därför så säger profeten Muhammed alaihissalam, som det finns i Sahih Muslim, att det finns ingen profet som Allah har skickat förutom att det var hans skyldighet att berätta för sitt folk det han visste. Att kalla dem till det goda han visste och varna dem för det dåliga som han kände till. Så allting gott som profeten Muhammed alaihissalam kände till har han berättat för oss. Men hur kommer det sig att det inte finns någon sahih hadith om maulid? Det finns inte ens en da'if hadith om maulid. Det finns ingenting alls. Är det inte konstigt? Så det här är ett väldigt starkt argument som man kan använda när det kommer till alla frågor. Är det här någonting som är bra eller dåligt? Är det någonting som profeten Al-Fan kände till eller inte kände till? Är det någonting som han förmedlade eller inte förmedlade? Så ställer du människan mot väggen. Ett annat väldigt starkt argument är att maulid, att fira profeten Muhammeds födelsedag alaihissalam, praktiserades inte under profetens liv alaihissalam. Han uppmanade aldrig någon till att göra det. Inte ens indikerade. Det firades inte heller efter att han dött. Abu Bakr radiyallahu anhu styrde muslimerna i 2 år. Han implementerade aldrig maulid. Och sen kommer Umar radiyallahu anhu och styr muslimerna i 10 år. De firar aldrig maulid. Sen kommer Uthman radiyallahu anhu i 14 år. Finns ingen maulid. Och sen kommer Ali radiyallahu anhu i 4 år och firar inte maulid. Och så vidare. Och ingen av dem firar maulid. Är det inte konstigt? Och då ställer vi en viktig fråga. Vem älskar och högaktar profeten mest alaihissalam? Är det vi eller är det sahaba och de som kommer efter sahaba? Sahaba radiyallahu anhu hade wallahi bättre kärlek till profeten alaihissalam än oss. Tror ni att om de visste att det fanns så här lite gott i att fira maulid, att de inte skulle göra det? وَلَوْ كَانَ فِيهِ خَيْرًا لَسَبَقُونَ إِلَيْهِ. Som man brukar säga att wallahi, skulle det finnas någonting gott i att göra det, så skulle de ha gjort det. Och det här kanske ni minns också när vi talade om för några veckor sedan. Hadithen i Bukhari Muslim där Rasulullah alayhi salatu wassalam säger att de bästa av generationer är mitt folk, min generation. Och sen de som kommer efter och sen de som kommer efter. Det här är det som kallas för Al-Qurun Al-Mufaddala. De 3 förträffliga och de bästa generationerna. Och vi sa att de är bäst i sin aqida, i sin tro, i sin dyrkan, i sin akhlaq, i sin förståelse av islam. Har någon av de 3 första generationerna firat maulid? Nej. Ingen alls. Inte ens en avvikande person har firat maulid. Är det inte konstigt? Så om det skulle vara från islam, tror ni att de skulle låta bli att göra denna sunna och sen helt plötsligt kommer någon på att vi ska göra denna sunna flera 100 år efter profeten Muhammed alaihissalam? Det betyder att du gör en sunna som de har missat. Är det logiskt? Nej. Och det är helt fel. Och vi säger till de här människorna, wallahi, hämta ett bevis, ett konkret bevis på att fira maulid. Jag är den första som kommer fira maulid. Hämta ett bevis. För vi är så, vi följer Ahlus Sunna wal Jamaa, vi följer bevisen. Jag håller inte fast i blind till någon åsikt. Hämta konkreta bevis på att man ska fira maulid från Koranen och Sunna. Wallahi, vi kommer fira maulid. Är det inte så? Men det finns inga bevis. Tayyib. När uppstod då al-maulid? Om det inte fanns under de 3 första generationerna. Maulid uppstod i det 5:e århundradet i islam. Och det kom från al-Fatimiyun som styrde över Egypten. Och de var de grövsta av Rafida, av en form av Shia som var yani otroligt vilse. Som hade kyrk, de tillät alkohol, de tillät zina, de förbannade sahaba och liknande saker. Vad sa de för någonting? Det fanns kristna där i Egypten. Så de säger att kristna firar Jesus på julafton och så vidare, att han föddes. Wallahi, Muhammed är bättre än Jesus, vi ska fira Muhammeds födelsedag. Och de började då fira maulid. Håller det här argumentet? Det håller inte. Och som Sheikh Uthaymeen säger, även om det skulle vara från Isas yani sharia att fira hans födelsedag, så måste vi ändå gå tillbaka och kolla om det här överensstämmer med islam eller inte. Förstår ni? Och det har inte kommit till våran sharia att fira den. Så även om det fanns i sharia, i Isas väg att vi ska fira hans födelsedag, så skulle vi ändå inte göra det. Taib, för vi följer den sista profeten. Och då går vi tillbaka till att till och med när det kommer till Isa alaihi salam, så finns det ingenting som säger att man ska fira hans födelsedag. Utan det här var någonting som fördes in i religionen. Det fanns redan att man på den tiden hade vissa hedniska högtider. Den 25 eller 24 december så dyrkade de eller firade någon form av solgud. Och det här överensstämde med, de säger att kallas, vi gör det här till Jesus födelsedag och vi slår ihop dessa högtider. Det hör inte alls hemma till Isas religion. Så subhanallah, vilket svagt bevis att följa någonting som inte ens har en grund i en annan religion. Och det här är någonting som profeten Muhammad al-Islam har berättat om. Han sa, ni kommer att följa vägen av de som levde före er. Steg för steg, bit för bit. Även om de gick in i en ödlas hål, så skulle ni följa efter. Och då så säger sahaba förvånad, ja Rasulullah, menar du judar och kristna? Han sa, vem annars? Och den här hadithen i Bukhari. Så ni kommer att följa de som levde före er. Yani, det kommer att finnas muslimer som efterliknar kuffar i allting. Finns kuffar som firar maulid? Kallas, det kommer finnas muslimer som firar maulid. Och det här är någonting klandervärt och inte någonting positivt. Och därför så sa Rasul a.s. Men tashabbaha biqawmin fahuwa minhum. Den som efterliknar ett folk, han är från dem. Vi ska inte efterlikna icke-muslimer. Alhamdulillah, vi har vår egen religion och vår egen sharia. Och vi behöver inte efterlikna någon. Ett annat argument, det är att man vet inte ens när profeten föddes exakt, alayhi salatu wassalam. De påstår att det var idag, den 12 Rabi al-Awwal, som vissa historieböcker nämner. Men det är inte autentiskt, det är daif, det är svagt. Det finns ingenting autentiskt rapporterat att han föddes idag. Det som finns är att han föddes, av vissa avställda, att han föddes den 8:e, yani för 4 dagar sedan. Och vissa säger den 9:e och så vidare. Så det finns inte ens någonting konkret att han föddes idag. Vilket också gör saken ännu mer tvivelaktig. Men som vi sa, även om vi visste att den är idag, så skulle vi ändå inte fira den. Och vi kommer att gå igenom de här så kallade bevisen som de använder. En annan viktig princip som varje muslim måste känna till, det är att om man ska utföra en dyrkan, en ibadah, så måste den uppfylla 2 villkor. Om den inte upplever till dessa 2 villkor, så förkastas den. Den är ogiltig. Vilka är dessa 2 villkor? Det första villkoret, ikhlas, uppriktighet, att gärningen utförs för Allahs skull. Vilket är det andra villkoret? Att den utförs i enlighet med profeten Muhammeds yani sunnah alayhi salatu wassalam. Första villkoret, ikhlas, uppriktighet. Har man inte det, så har man fallit in i shirk, riya, att man gör den för någon annan än Allah. Andra villkoret, att man gör den i enlighet med sunnah. Uppfyller man inte detta villkor, så har man fallit in i bid'ah. Och vad sa profeten Muhammed om bid'ah alayhi salatu wassalam? Att varje bid'ah är en villfarelse, och varje villfarelse är i elden. Och han sa, den som hittar på någonting i vår religion som inte är från den, kommer att få det tillbakavisat. Så gör man en innovation. Man har en god avsikt. Och vi säger att vi firar profetens födelsedag alayhi salatu wassalam för att vi älskar honom. Vi har en god avsikt. Wallahi, du kommer ändå inte att få den accepterad. För att det är inte i enlighet med profeten sunnah alayhi salatu wassalam att fira hans födelsedag. Och därför finns det ett väldigt vackert uttalande från Abdullah ibn Mas'ud, den mycket kunniga sahabin, när han kom in i moskén i Irak. Jag tror det var Kufa eller Basra. Så fanns det där folk som satt och gjorde gruppdikr. Och det här är en innovation, det hör inte hemma i islam. Och de sitter och räknar stenar. Och säger subhanallah 100 gånger. Och så räknar de 100 stenar. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tillsammans. Och sen alhamdulillah och Allahu Akbar och så vidare. Så Abdullah ibn Mas'ud kritiserar dem. Och säger, vad gör ni för någonting? Profeten al-Islam har dött. Hans saker har knappt förmultnat. Och ni har redan hittat på något nytt i islam. Antingen så säger ni att ni är bättre än profeten al-Islam och hans sahaba. Eller så har ni öppnat dörren till dalala. Till villfarelse. Och då så säger de, ja Abdurrahman, vi vill bara gott. Vi säger subhanallah, alhamdulillah. Walla, vi vill bara gott, vår avsikt är ren. Och då så säger han dessa mycket fina ord. Hur många är det inte som vill gott men inte uppnår det? Eller det räcker inte med en god avsikt. Utan gärningen måste utföras i enlighet med profeten Muhammeds sharia alayhi salatu wassalam. Nej. Så vad är det då för bevis som de använder? Låt oss granska några av deras kändaste bevis. De säger att Allah subhanahu wa ta'ala säger i surat Yunus i Koranen, vers 58: قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا. Allah säger i Koranen, säg att det är med Allahs fadl, hans nåd och med hans barmhärtighet som de ska finna glädje. Hör ni något bevis i den här versen? Så att de säger, men vi ska vara glada över att Allah Azza wa Jalla har skickat profeten Muhammad, över att han har fötts, vi ska vara glada. Vi är glada. Men vi är glada, alhamdulillah. Men ska vi fira maulid? Det är frågan. Och här kommer vi till en jätteviktig punkt. När det kommer till texter, Koran och hadith, så har vi en guldregel. Och det är att gå tillbaka till vad de lärda har sagt i förklaringen på dessa texter. Hur har sahaba förstått den här texten? Hur har deras elever förstått den här texten? Låt oss tolka denna text i enlighet med deras förståelse. Abdullah ibn Mas'ud, Mujahid och andra av salaf, de sa, fadlullah wa rahmatihi betyder här al-islam wal-quran. Yani, låt oss bli glada och finna lycka i att Allah har skickat Koranen och gett oss islam. Det här är bättre än andra saker som vi blir glada av. Det här är den korrekta tafsir på denna ayah som Ibn Kathir och ulema nämner. Låt oss finna glädje i vad? I att Allah azza wa jalla gjorde oss till muslimer och att han gav oss Koranen. Mashallah. Så det här är det vi ska finna glädje i. Taib. Och man kan också lägga till här att vi är glada över att Muhammed föddes alayhi salam. Det finns inget problem med detta. Men vi är gladare över att Allah skickade honom som profet. Därför säger Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Ja, vi sänder det endast som en rahma till mänskligheten. Rahma, som nämndes här i versen. När Allah sände honom, när han var 40 år och blev profet. Det är den största glädjen. Så Allah talar inte om hans födelse, Allah talar om den dagen han gjorde honom till profet. Det här är wallahi den största gåvan. Att Allah skickade Muhammad a.s. gav oss Koranen och gav oss ljuset av islam. Vi är glada över detta. Men som ni finner så står det ingenting om att fira maulid i denna ayah. Taib. Och den här glädjen och tacksamheten, där har de också en missuppfattning. Och det är att man frågade profeten Muhammad a.s. om att fasta på måndagar. Det finns en autentisk hadith i Bukhari Muslim där man frågar profeten Muhammad a.s. Sahih Muslim om att fasta på måndagen. Och då så sa han, det var den dagen jag föddes och det var den dagen jag sändes. Det var den dagen jag föddes på en måndag och jag sändes på en måndag. Det här använder de också som bevis på att man kan fira maulid. Känner ni något bevis i den här hadithen? På att vi ska fira maulid? Nej. Tayyib. Man ska fasta på måndagen. Men inte bara måndagen. Hadithen nämner också andra hadither torsdagen. Och inte bara den månaden eller dagen han föddes, utan hela året. Varenda måndag hela året kan du fasta. Så och inte bara för att han föddes, för att han sändes som profet. Och vi finner att de som firar maulid fastar inte på maulid. De, mashallah, äter ris och kött och kyckling och allt möjligt och godis. Så om ni verkligen vill implementera hadithen, fasta på maulid. Och fasta alla andra måndagar och alla andra torsdagar. Om ni verkligen är ärliga. Så hadithen handlar inte alls om att festa och fira maulid på måndagar. Och hadithen nämner måndagar och nämner inte den 12:e av Rabi' al-Awwal. Så det är två helt olika saker. Och sen återigen samma princip. Hur förstod salaf den här hadithen? Sa sahaba och tabi'un och de fyra imamerna att den här hadithen betyder att man ska fasta på hans födelsedag? Ingen av de lärda har sagt det. Så om de inte har den förståelsen, så ska vi inte heller ha den förståelsen. Ett annat argument som de använder är att de flesta människor firar maulid. Som vi sa idag, många länder har helgdag, de är lediga. Det är nationaldag, skolorna är stängda och så vidare. I jättemånga muslimska länder. Så de flesta firar maulid och ni firar inte maulid. Så vem har rätt? De flesta eller de som är mindre? Vad säger vi till detta argument? Aha. Islam går inte efter kvantitet. Och det står inte i Koranen att majoriteten av folk har rätt. Utan det står motsatsen. Allah säger i Koranen att om du följer de flesta på jorden, så kommer de att vilseleda. Majoriteten av folk är tyvärr vilse. Och det här är också någonting vi finner i autentiska hadithen. Då profeten Muhammad a.s. nämndes att muslimerna kommer att splittras i 73 sekter. Vad sa han? Alla är i elden förutom en. Och då sa de, vilka är de, ja Rasulullah? Han sa, de som är på det som jag och mina sahaba är på idag. En av 73. Är det minoritet eller majoritet? Det är minoritet, inte majoritet. Så enligt den hadithen, majoriteten av folk, tyvärr i vilse. Hadithen också om att islam kommer återigen att bli främmande. Så som det började främmande. Tuba lil ghuraba, paradiset, glada nyheter till främlingarna. Tyder den hadithen på att de är majoritet eller minoritet? De är minoritet. Och hadithen säger också att de som trotsar dem är mer än de som lider dem. Så att folket av haq, ahlu sunnah wal jama'ah, kommer att vara få i antal. Så att vi går inte efter mest, utan vi går efter vad som är rätt. Vad säger Allah? Vad säger profeten Muhammad alayhi salatu wassalam i dessa frågor? Tayyib. Ett annat argument som är väldigt flitigt som används, det är vi firar profetens födelsedag sallallahu alaihi wasallam. Säg sallallahu alaihi wasallam. Man ska säga det. Varför? Profeten alayhi salatu wassalam sa al-bakhilu man dhukirtu 'indahu falam yusalli 'alayhi. Den som hör mitt namn och inte säger salat över mig, han är snål. Så kom igen brorsor, var inte snåla. Säg sallallahu alaihi wasallam. Balash, mashallah. Och det finns så stor belöning i att säga det. Så de säger att vad är fel för detta? Vad är det för fel med att älska profeten Muhammad a.s.w.? Vi firar hans födelsedag i kärlek till honom. Det är ett argument. Och vi säger till dem, nej, att älska profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam är wajib. Och som han säger i hadithen, vi ska älska honom mer än oss själva, vår familj och våra barn och resten av folk. Nej, vi ska älska honom, självklart. Men kärlek är inte i att göra fester. Kärlek till profeten Muhammad alaihi wasallam är i att följa honom. Är i att lyda honom. Är i att ha honom som förebild. Är i att lära sig hans sira, hans shama'il, hans akhlaq, hans mu'jizat, hans karamat. Det här är att älska honom alayhi salatu wassalam. Inte att man lever ett kaosliv och så en gång om året ska man gå och festa och göra någon form av födelsedagsfest. Det här är inte kärlek. För att om det skulle vara kärlek att fira maulid, så skulle salaf ha firat maulid. Sahaba och deras elever och de första generationerna skulle ha firat maulid. För de älskar profeten mer än er, alaihi salatu wassalam. Och om ni säger att det här är kärlek, då är det som att ni säger att de hade inte kärlek till profeten Muhammed a.s. Eller de hade brist i sin kärlek och vi har bättre kärlek. Är det inte så? Så att det argumentet håller inte alls. Och då så säger många av dem att de här människorna som ser att det är haram att fira maulid, de gillar inte profeten a.s. De älskar inte profeten a.s. som vi gör. De här wahhabis, som kallar oss wahhabis, älskar inte Rasulullah a.s. A'udhu billah. Och den som inte älskar profeten a.s. är han ens muslim. Vi ska älska honom. Men det här är ett argument som alla kommer med. Shia, de säger ni älskar inte Ahlul Bayt. För att vi dyrkar dem inte. Takfirion, Daesh, de säger ni gillar inte jihad. För att ni är inte med dem och spränger oss i luften och dödar civila och dödar våra bröder i islam. Är det här jihad? Nej. Vi älskar inte terrorism. Vi älskar inte fasad. Vi älskar jihad. Vi älskar Ahlul Bayt. Vi älskar profeten a.s. Men kärlek är inte i att vara extrem med dessa saker. Förstår ni? Så ta inte illa upp om du blir, eller ta illa upp om du blir påhoppad av dessa yani påhopp, dessa anklagelser. Men låt det inte ändra på det. För kärlek till profeten a.s. är inte att vara extrem och göra saker som han har förbjudit. Det är också ett jätteviktigt argument. Profeten Muhammed a.s. har förbjudit bid'ah, att vi hittar på nya saker i islam. Och han har sagt att det är de värsta av saker. Taib, ska vi visa vår kärlek till vår älskade profet a.s. genom att göra de saker som han beskrev som de värsta i islam? Går det ihop? Det går inte ihop. Så att kärlek är inte vad du tycker är kärlek. Kärlek är vad som har nämnts i Koranen och Sunna. Taib. Ett annat argument som de använder är en berättelse som nämns av Ibn al-Jazari i hans tafsir. Han säger att det fanns en man som berättar att en annan man såg Abu Lahab. Vet ni vem Abu Lahab är? Det är en av profetens farbröder alaihi salatu wassalam som inte blev muslim. Han som krigade mot profeten Muhammed alaihi salatu wassalam. Tabbat yada Abi Lahabin wa tab. Han. Så det berättas i den här berättelsen att en man såg honom och så sa han kayfa haluka? Hur mår du? Alltså, vad har hänt med dig efter döden? Och då så säger han, jag är i elden. Han säger, jag är i elden. Men Allah subhanahu wa ta'ala lättar straffet för mig varje måndag. För jag blev glad över att Muhammed föddes alaihi salatu wassalam. Och den dagen han föddes så friade jag en slav. Taib. Det här är berättelsen som de använder. För det första. Den här berättelsen berättas om en okänd man som berättar att en okänd man såg en dröm. Och vi har i islam hadither, och det här är inte ens en hadith, en berättelse, att man måste ha en autentisk berättarkedja. Och i den här berättarkedjan är två stycken okända. Så redan där faller argumentet. Tredje, vem är det som säger detta? En kafir. Abu Lahab, en fiende till islam. Även om det skulle vara sahih, det räknas inte. Det fjärde argumentet, att vi muslimer baserar inte vår religion på drömmar. Islam är fullbordad. Du kan inte komma idag och säga att jag såg i drömmen att vi ska göra en maulid imorgon till exempel. Spelar ingen roll. Spelar ingen roll om största sheikhen har fått en sån här dröm. Det är inte ett bevis. Förstår ni? Bevis i islam, det är Koran, Sunna, Sahaba, Sahabas uttalande, el-ijma, konsensus, el-qiyas, analogi, att man jämför med andra bevis och så vidare. Det här är bevis. Drömmar är inte ett bevis för oss. Taib. Så man kan inte använda den här berättelsen som ett bevis. Och även om man går tillbaka till berättelsen, den säger att hans straff blir mindre på måndagar. Den säger inte att man ska fira maulid. Eller hur? Så det är återigen noll bevis i det som de försöker att använda. Ett annat argument som de använder är att, kom igen, vad är det för fel med att vi samlas ikväll och vi sitter och läser Koranen tillsammans, vi gör dhikr, vi gör dua och vi säger Allahumma salli ala Muhammad och vi käkar mat. Och vad är det för fel med det? Det är ett argument man använder. Är det bidda att läsa Koranen? Är det bidda att göra dua? Man kan komma med argumentet. Och då säger ulema, dessa saker är inte bidda. Men om man specifierar och särskiljer en speciell tid som inte har nämnts i islam, då blir det en bidda. Då blir det en innovation. Genom du till exempel nu, efter varje bön, säger att jag ska läsa en specifik sura från Koranen. Jag ska läsa surat al-Shams efter varenda bön. Då blir det till slut en bidda. För islam har inte sagt att du ska göra det. Eller hur? Så att läsa Koranen är lugnt. Läs Koranen varje dag, hela ditt liv. Gör dhikr hela ditt liv. Sänd salat och salam över profeten Muhammad a.s. varenda dag. Men inte den 12 Rabi al-Awwal, den här dagen. Och sen att samlas för att göra det blir också en innovation. Så att det här argumentet håller inte. Tayyib. Nej. Ett annat argument som de också använder. De kanske säger så här, okej, allt du sa det är korrekt. Det här finns inte i Koranen, det finns inte i Sunna. Sahaba har inte sagt det. Men det är en bid'ah, men det är en bra bid'ah. Har ni hört det? Det här är en bid'ah hasana. Bid'ah, de säger det är dåligt, vi gör inte bid'ah. Men det här är en bra bid'ah. Det är ett argument som de använder. Finns det bra bid'ah i islam? Nej, finns inte bra bid'ah i islam. Varför? Profeten Muhammad a.s. han sa wa kullu bid'atin dalala. Förstår ni? På arabiska wa kullu. Kullu all. Bid'ah dalala. Villfarelse. All bid'ah är dålig. Och all bid'ah är i helvetet. Och den här hadithen är autentisk. Om någon säger till dig all bid'ah är dålig, kan du då komma och säga förutom min bid'ah? Va? Låter det logiskt? Nej. Wallah, det är sjukt. Och därför så, mashallah, Abdullah bin Omar, han la till. Han sa all bid'ah är dalala, dålig. Även om folk tycker att den är bra. Kallas. Bort. Finns ingen bra bidda i islam. Och sen om vi tar bort den här gränsen. Vi ser att det finns bra bidda och dålig bidda. Det betyder egentligen att det som profeten sa alaihi wasallam inte räknas. Alltså det betyder att all bidda är dålig. Det räknas inte. För att varenda person kommer och säger att den bidda som jag gör är bra. Det är inte så. Kommer någon och kommer och säger att min bidda är dålig. Alla kommer hitta på någonting och säga att min bidda är bra. Förstår ni? Så att det finns ingen bra bid'a i islam. Och hadithen är klar och tydlig. Kullu bid'atin dalala. Och också hadithen som vi nämnde. Att den som hittar på någonting i islam som inte är från religionen kommer att få den tillbakavisad. Kommer inte accepteras från honom. Och här vill jag också att vi reflekterar över en till punkt. En av de vackra aspekterna av islam är att den här religionen är fullbordad. Det är en av de sakerna vi kan skryta med. Som vi är stolta över. En av skönheterna med islam. Att islam är komplett. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Allah säger, idag har jag fullbordat er religion. Fullbordat. Akmalt. Vad förstår man av detta? Om någonting är fullbordat, kan man då lägga till någonting? Kan man ta bort någonting? Om glaset med vatten är fullt, kan du hälla i mera vatten? Nej, det går inte. Och därför så sa Imam Malik en väldigt fin sak. Han sa, den som påstår att det finns bra bid'ah i islam har påstått att Muhammad alaihi salatu wassalam har svikit sin uppgift som profet. För Allah säger, idag har jag fullbordat er religion. Och så sa han, så det som inte var religionen från islam när Allah sa så, kommer aldrig att vara en del av islam. Allah. En gång till. Idag har jag fullbordat min religion. Och då säger Imam Malik, den som påstår att det finns bra bidda i islam, det är som att han säger, jag vet någonting som profeten Muhammad a.s. inte vet. Jag berättar för er att fira maulid, men profeten berättade inte detta för er a.s. Det är som att han kommer och rättar till det som profeten skulle ha gjort a.s. Funkar det i islam? Nej, funkar inte. Wallahi, vi tror att Muhammad a.s. har gjort sin uppgift som profet och han har förmedlat budskapet till 100%. Som han sa då han slog i hajj, har jag inte förmedlat. Och sahaba sa, jo du har förmedlat. Och så sa han, å Allah vittna. Så han har förmedlat budskapet. Så att man kan inte komma och lägga till någonting i islam. Och då säger Imam Malik att det som var islam, den dagen Allah sa, idag har jag fullbordat er religion, det här är islam. Och det som inte var islam på den dagen kommer aldrig att vara islam. Så låt oss ställa oss frågan. Den dagen Allah säger, idag har jag fullbordat er religion, var det från islam att fira maulid? Är jag ikhwan? Nej! Därför kommer det aldrig att vara från islam att fira maulid. Fram till domedagen. Taib. Det är jätteviktigt att man förstår sig på dessa saker. Och då kanske någon säger så här, men vadå? Det finns bra bidda. Umar radiallahu anhu, när folket samlades för att be tarawih, han sa, vilken fin bidda. Vilken bra bidda. Och det är sahih. Ja, ni har fel. Då så säger vi till dem att vad Umar menar här är inte en religiös bidda, utan en språklig bidda. Att man gör någonting som folk inte gjorde innan. Och det starkaste argumentet där är att vad gjorde folk? De bad tarawih. Att be tarawih i Ramadan, är det en bidda? Nej, det var någonting som profeten Muhammad al-Islam gjorde under hans liv. Så att det är inte en bidda. Så att argumentet håller inte där. En annan väldigt viktig punkt som vi ska ha här. De använder som argument att vissa ulema har sagt att det är tillåtet att fira maulid. Ja, det finns om du kollar i islams historia. Och då så säger vi då efter år 600 hijri och så vidare, så har vissa ulema sagt att det är sunna, eller det är rekommenderat att fira maulid. Och då kommer vi till en jätteviktig princip. Och det är att ingen lärd person är felfri. Ingen lärd person är felfri. Och som det har berättats från Ibn Abbas, Mujahid, Imam Malik, att de sa att alla människor kan man acceptera och neka ifrån, förutom Muhammad al-Islam. Yani den enda personen som vi tar islam ifrån 100%, där vi inte nekar någonting, det är profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Men de efter honom, där måste man kolla. Det som de säger, överensstämmer det med islam eller inte? Och vi muslimer, vi är inte som kristna och judar. Att de bara kommer och säger, nu firar vi jul. Och då firar vi jul. Eller hitta på någonting i religionen, det var haram, nu blir det halal. Och vi bara hakar på, nej. Utan vi, alhamdulillah, har våran perfekta religion. Vi följer Koranen och sunna. Vi dyrkar inte våra lärda. Och om de lärda har fel, så följer vi inte dem i deras fel. Och därför så sa Umar radiallahu anhu att det finns tre saker som krossar religionen, som förstör religionen. Yahdimuddin. Och han nämnde en av dem, zillatul alim. Den lärdes felsteg. Den lärdes felsteg. Och då så sa vissa av sahaba, hur? Då så sa de att en lärd person kan göra ett fel som han sen tar tillbaka, men folk fortsätter att följa honom i hans fel. Den lärde personen vill inget annat än rätt. Han gör ijtihad och försöker göra rätt. Han har sin förståelse, men han kan göra fel. Han är mänsklig. Han är bristfällig. Och folk följer honom. Och han kanske ändrar på sitt fel. Och folk fortsätter att följa honom. Subhanallah. Så man ska inte ta de lärda till profeter. De är inte felfria. Vi respekterar de lärda. Men har de fel, så får man inte följa dem i deras fel. Vad sa, vem var det, Abdullah ibn Mas'ud eller ibn Abbas, när de diskuterade om hajj? Och så sa han, eller man sa till honom, men vad då Abu Bakr och Umar säger? Han hade nämnt vad profeten gjorde alaihissalam. Och då så säger de, men vad då Abu Bakr och Umar sa? Han sa, jag är rädd att det ska regna stenar från himlen över er. Jag säger, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam säger, och ni säger till mig, Abu Bakr och Umar säger. Och det här är den inställningen vi ska ha. Du kan inte ifrågasätta profetens hadither alaihissalam med vad folk har sagt. Och här folk, vilka folk? Abu Bakr och Umar. Vad ska vi då säga om någon sufi imam eller sufi lärperson som kommer efter 700-800 år efter profeten alaihissalam? Ska vi följa honom? Nej, det ska vi inte. Så det här är jätteviktigt. Bara för att en lärd person har sagt någonting betyder inte att det är rätt. Och speciellt när majoriteten säger att det är fel. Och idag finner vi att tyvärr vissa muslimer, de är väldigt svaga i sin religion. Och de vill göra någonting haram. Och de letar efter någon som ska säga halal. Till exempel i Sverige, de vill köpa hus eller villa med ränta. Är ränta halal eller haram i islam? Haram. Finns det ikhtilaf? Nej. Finns det två olika åsikter? Nej. Tayyib. Vissa så kallade shiuch, Allah alam, om de ens förtjänar denna titel, har sagt det går. Du kan köpa hus med ränta, du bor i Europa. Du är ursäktad. Ska vi ta en sån här fatwa? Nej. Det går emot Koranen, det går emot sunnah. Du kan inte komma och göra det som är haram till halal. Och vad är ditt bevis? Det är starkt behov, du bor i Europa. Det är inte ett bevis. Det går inte att upphäva Koran texter med sådana argument. Eller alla ulema säger att det är haram att lyssna på musik. Nej, det fanns en som sa att det är halal. Fast jag följer honom. Vet du ens vem han är? Vet du ens hans bevis? Nej, men jag vill lyssna på musik. Fast jag följer honom. Du följer inte islam. Du följer människor. Och då, Allah, du efterliknar de här kristna som följer sina rabbiner och sina munkar, präster, blint. Det här ska man akta sig för. Så kom inte och säg inte att lärda personer är bevis. Tayyib, lärda personer är inte bevis. Utan bevisen är Koranen och Sunna. Och vi har en jätteviktig princip, och det är att om vi har olika åsikter i en fråga. Du tycker någonting, någon annan person tycker någonting, lärda har olika åsikter. Vad gör vi då? فَإِنْتَ نَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولُهُ. Om ni tvistar i en fråga, för den då tillbaka till Allah och hans sändebud. Det ska vi göra. Inte att vi ska följa den vi tycker, utan vi ska kolla vems bevis och argument är det som är närmast till sanningen. Det här är det som vi ska göra. Så att lärda personer är inte bevis i islam. Utan vad nämnde vi? Bevis är en koranvers, en hadith, autentisk hadith, vad sahaba har sagt, om det inte går emot koranen och sunna, och vad de lärda är överens om, ijma, och sen al-qiyas, analogi, att man kanske jämför någon form av fiqh-fråga med någonting annat. Yani, av de här sakerna så står det inte någonstans att det är från bevis vad en lärd person har sagt. Tayyib. Och jag vill också avrunda med att säga att på vissa av de här festerna, maulid, det är inte bara att de samlas och käkar mat och läser Koranen. Wallahi, ibland de gör munkarat. De gör enorma synder. De gör grova saker. Vad gör de för någonting vissa? Män och kvinnor blandas. De sitter, dansar, sjunger, spelar musik. Det här är islam. Profeten Muhammad alaihissalam har förbjudit musikinstrument. De gör musik, dansar. Subhanallah. De ibland gör poesi, shi'r, för att upphöja profeten Muhammad alaihissalam. Och i den här poesin finns det shirk. Yani, de gör den största synden som finns. De säger saker som är otro. Och en av de här poesierna som de läser ifrån kallas för al-Burda. Och det här är inte någonting jag talar om som har hänt någon gång på andra sidan jordklotet. Det här händer i Sverige. Jag såg vissa sufi-sheker där nere i Malmö. Han satt förra året och spelar trumma in i moskén. Och sjunger den här al-Burda. Och i al-Burda finns det kyrk. Det står i den här burda att profeten Muhammad alaihissalam är den som känner till kunskapen om pennan och boken. Han har en kunskap om Lawh al-Mahfud. Och att de säger vi har ingen annan att vända oss till än dig. Yani, i nöd vi vänder oss till Muhammad alaihissalam. Gör vi så muslimer? Nej, vi vänder oss till Allah subhanahu wa ta'ala. Vi vänder oss inte alls till profeten Muhammad alaihissalam. Utan vi söker hjälp av Allah subhanahu wa ta'ala. Ajib. Och de sitter och sjunger de här sakerna i Sverige, i moskéer. Och subhanallah, det var någon, han är inte ens kunnig, han säger, men får man göra så här? Och han känner att det är fel. Och det här är också en fin sak Allah har gett muslimen. El-fitra. Man har den här naturliga. Och därför så sa profeten alaihissalam, el-birru matma'anna ilayhi al-qalb. Fromhet är det som hjärtat finner frid i. Folk känner det här är fel. Hur kan du sitta och sjunga och spela trumma i moskén? Och ibland de dansar också, har ni sett det? De går runt. Och ibland de sitter i trans och gungar och släcker lampan och så vidare. Är det här från islam? Wallahi, mitt hjärta känner noll frid med detta. Det här hör inte hemma i islam. Och då frågar han, är det tillåtet att göra så här? Och då säger den här högmodiga sufi-chefen, vem är du typ? Har du studerat usul al-fiqh? Wallahi, jag behöver inte studera usul al-fiqh för att veta att det är haram att göra kyrk i islam. Att det är bid'a att sitta och spela trumma i moskén. Men de vill trycka ner folk. Kolla, vem är du? Du är okunnig, var tyst. Jag är kunnig. Och så vidare. Så man ska inte låta sig luras av det här. Och ännu värre ibland, på vissa av dessa maulid, så påstår de att profeten själv kommer på festen. Alaihissalam. Men det här är ingenting jag hittar på. De säger att idag om du firar maulid så kan profeten alaihissalam komma och närvara. Och därför ibland de ställer sig upp. De har en stol. De säger där ska profeten sitta alaihissalam. Men erkänn. Wallahi, till och med barn förstår att det här är fel. Är det inte så? Profeten Muhammad alaihissalam, han är i sin grav. Hans själ är i al-illiyyin, de högsta nivåerna hos Allah azza wa jalla. Han går inte runt på jorden, kommer inte till platsen. Det här är a'udhu billah dalala, villfarelse. Men det finns tyvärr folk som tror på såna här saker, såna här khurafat. Wallah musta'an. Så att det förekommer också massa fel på de här festerna och de här firandet av maulid. Och även om det inte gör det så är det ändå en bidda. Även om du säger att vi ska samlas och käka mat och läsa sira, wallahi, det är bidda. För att det här är inte någonting som hör hemma i islam. Att särskilja den här dagen och den här natten. Så vi vill också avsluta med en viktig sak. Och det är att om vi verkligen älskar profeten Muhammad alaihi salatu wassalam, så ska vi följa honom. Vi ska följa honom. Och vi ska högakta honom. Vi ska gå hans väg. Vi ska hålla oss borta från det han har förbjudit. Och det här fordrar att vi lär oss om hans sunna. Låt oss lära oss om profeten Muhammad a.s. Det här är plikt för varje muslim. Att vi känner till hans sira. Vi känner till hans vackra karaktär. Hans vackra utseende a.s. Hans mirakel. De sakerna som är khasais, unika för honom. Bevisen på att han är en profet. Det här är något vi ska studera om vår älskade profet alaihissalam. Och det här är viktigare än att gå och fira någon födelsedag. Wallah, jag förvånas över folk som är knappt praktiserande. Och sen när det kommer till maulid, du finner att de går dit och de har så mycket energi, de lägger ner så mycket kraft på det här. Och sen resten av tiden, de kanske inte ens ber, kvinnor kanske inte ens täcker sig och liknande saker. Är det här korrekt? Nej, wallah. Wallahi, du är långt borta från profetens sunna a.s. Och du är långt borta från att älska honom så som du ska älska honom. Så ett uppriktigt kall till alla där ute att vi firar inte maulid. Vi följer profeten Muhammad a.s. Men vi gör det inte genom att göra någonting han har förbjudit. Och jag hoppas att budskapet är klart och tydligt. Men att man lägger sina känslor åt sidan. Islam är inte baserat på känslor. Islam är baserat på vad? Bevis. Underkastelse. Mina känslor, jag lägger dem åt sidan. Jag följer Koranen och Sunna. Det jag tycker, det väger ingenting. Och tyvärr många blandar in känslor när det kommer till såna här frågor. Och som vi sa, de har inga bevis att komma med. Wallah al-musta'an. Så jag hoppas inshallah att vi idag har lärt oss många viktiga argument som man kan använda. Och vi avrundar därför idag. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.